En podcast från Aftonbladet.
Erik.
Hej Erik, det här är Simon. Och till att börja med, är du bekant med begreppet lounge-lullig?
Jag känner Martin Åslund. Han lever sitt liv som lounge-lullig. Så ja, jag är sekundärbekant med konceptet, absolut.
Ja, men det finns ju någonting i det där. Jag sitter nu på JFK International, väntar på att båda ett plan alldeles snart. Men har suttit och jobbat i en lounge, druckit 1,5 glas vin och efter 3 veckor på vägarna så räcker det för att det ska surra lite. Du får överseende med det. Var är du någonstans?
Du, det ska jag berätta för dig. Jag sitter och tittar ut över en än så länge tom fotbollsarena i San Jose. Jag har ju flugit kust till kust under dagen och sen har jag åkt bil från flygplatsen i San Francisco ner hit genom Silicon Valley. Jag har faktiskt aldrig varit här tidigare, men mitt absolut första intryck är ju att det här med att det skulle vara en dal, Silicon Valley, det är ju en jävla bluff. En slätt, det är vad det är. En slätt har vi hamnat på. Och visst, de har några kullar borta i horisonten, men det är ingenting här som gör så att området ska kvalificera sig som valley. Det ska ju vara sagt först som sist.
Det betyder att de har bara lyckats väldigt bra med sin branding. Jag som västgöte vet ju att en slätt är ju en slätt, men där är ju pengarna mindre och framgångarna lite mer ödmjuka. De har ju sin tv-spelsindustri och utbildning och design i Skövde också. Men inte fan, finns det några miljarder som står och väntar där som det gör i The Valley?
Jag vet att ni har lyckats på slätta ifall ni lyckas rebranda er till en dal. Det är väl då framgångssignalen, inbillar jag mig.
Ja, nu är det inte slätta mitt område, men jag, som västgötsk tar jag en kula för Johanna Frendén och alla andra som är från slätta. Har du hunnit se någonting på hjältarna från Afrika idag?
Ja, jag såg ingenting av våra demokratiska kongoleser, för det var ju under tiden då jag flög och det fanns ingen livestreaming på United Airlines den här gången. Men jag har ju förstått så pass mycket som att de gjorde det väldigt bra efter sina förutsättningar. Och nu har jag ju Senegal på en tv-skärm ovanför mig. Så ganska nyss Ismail Azar dunka in 2-0 och få intrycket av det jag sett hittills att de är ganska klart mycket bättre än Belgien. Och det är ju både imponerande och kul. Vi har väl båda grundinställningen att det är roligt med en stor fotbollsvärld snarare än med några få små maktcentret.
Så är det absolut. Och jag vet och jag läste att Fiston Majele, bekant för alla som har lyssnat på oss i den demokratiska kongolesen, han sa ju att vi sa till varandra att ska vi dö så ska vi dö som krigare, och det gjorde de ju sannoliken. Senegal, ja, jag gläds åt det. Jag gläds också åt att just Ismail Azar var den som dunkade dit det som då just här och nu ser ut som det avgörande målet, för han har ju varit en sån där som alla har gått och väntat på lite, att han ska ta över manteln och kronan från Mané. Han ska leda det här laget in i framtiden och mot de stora titlarna. Och det har ju gått si och så med det. Kanske fram till det här VM:et då, när han har klivit fram, gått i bräschen och täten och dunkat in de där målen som Senegal har behövt. Det är mycket festligt.
Det är faktiskt ganska svindlande också att tänka sig att för inte alls särskilt länge sedan hade Crystal Palace en offensiv där de hade tillgång till Eberechi Etze, Michael Olise och Ismail Azar. Och visst, de har inte gått lottlösa ur den perioden. De har ju vunnit 2 titlar på ett drygt år och är mitt uppe i det som måste beskrivas som deras största tid någonsin. Men att titta på detta VM och konstatera att ett par av de riktiga förgrundsfigurerna, ja, det är Croydon-kometer eller i alla fall någonting ditåt. Det var väl inte nödvändigtvis något man såg framför sig för några år sedan.
Så är det ju. Och det man hörde under vintern som roade mig väldigt mycket, det var ju läktarsången som The Palace körde med, som ju var just This Time for Africa. De körde Waka Waka. De körde 12th again, who gives a fuck, we won the FA Cup. Waka Waka, hey hey. Mycket festligt.
Ja, som det hette på våra läktare ett tag under vintern när vi fortfarande var kvar i Champions League. 17th, you know the rest. We're all going to Budapest. Och Budapest kom vi inte till, men 17:e plats hamnade vi på ytterligare en gång. Och nu har jag ju sett att i ljuset av de senaste dagarnas transferaktivitet så har det redan börjat sprida sig. 17th, like it or not, we are going to win the fucking lot. Och så vidare och så vidare. Och ja, det hade funnits rätt mycket att säga om Tottenhams transfersommar. Men även om jag faktiskt tror att ett sånt segment hade kunnat nå sin målgrupp, tror jag vi ska vara lite VM-disciplinerade och inte lägga 62 minuter på det just idag. Det istället ska jag passa på att prata om, apropå ramser förresten, det är det jag sitter och tittar ner över. Jag sitter och tittar ut över en tom fotbollsplan, men jag sitter också och tittar på ett litet papper. Vet du vad det är för något?
Jag är mycket nyfiken.
Det är the US Spirit Card. Och vad är då det, undrar du?
Sånger och danser.
Ja, ganska exakt så faktiskt. Det är the chant sheet som delades ut vid entréerna här utanför 49ers stadion. Och vet du vad det är som absolut står med liksom störst font högst upp på the Spirit Card?
I believe that we can win.
I believe that we will win.
Ah,
med stora blockbokstäver. Det finns också en förklaring. Leader builds it. Crowd echoes louder each loop. Och det är vad det är. Men sen är det då ett litet sånghäfte, eller i alla fall ett sångark med 1, 2, 3, 4, 5, 6 sånger eller chants som då, ja, men någon form av supportergruppering tycker att den lite mindre initierade publiken ska plocka upp. Och när jag frågar vill du veta vad det är för sånger, så är det ju en dubbelbottnad fråga. För det vill du egentligen inte, men du kan samtidigt inte låta bli.
Nej, men om bilen kraschar så vänder man inte bort blicken, så är det ju.
Nej, först har vi ju då här, det är också instruktioner. Corner kicks, då ska de sjunga något som är baserat på något som heter shots med... Ja, något, det vet jag inte vad det är. LMFAO, jag vet inte om du är bekant med det. Det borde man väl veta, men det gör jag fan inte. Så den kan vi gå vidare från hörnsången. Sen är det då When We Score. Ja, då är det till tonen av Born in the USA. Goal by the USA. Som ska skanderas. Och ja. Sen...
jag har gåsur här nu, inte på det bra sättet.
Ja, nej, och sen... det finns också... till melodin till If You're Happy and You Know It, och nu tänker jag fan inte sjunga mer. Det här texten, texten är då: If the US wins the game, we call it soccer, clap clap. If the US wins the game, then we'll change the freaking name. If the US wins the game, we call it soccer. Nu gjorde Belgien mål i 89:e minuten. Trossard ser ut att ha haft något med det att göra. Nej, det är 2-2. Jag hade inte sett att de hade reducerat. De har kvitterat Tielemans. Ja, vad fan. Där står senegaleser med händerna på sina huvuden. Och jag känner deras smärta. Så det här var inte vad jag hade sett framför mig, trott eller hoppats på alldeles nyss. Tielemans tycks vara målskytt. Ska säga att vi ska få en repris i alla fall. Fan, hade de nu bara varit amerikaner, då hade hela arenan stått upp och skanderat goal by the USA. Där är det ingen offside, en back som släpar. Nej, målvakten gör jätteblunder. Målvakten går ut och så har han inte koll på inlägget. Kommer inte först, utan Tielemans får huvudet på den. 2-2 i 89:e.
Det är det sämsta jag hört.
Ja, det är inte riktigt lika dåligt som till tonerna av Yankee Doodle. Alltså, ja. Come on, US, score a goal, it's really very simple. Put the ball into the net and we'll go freaking mental. Det rimmar inte ens.
Alltså, jag vet inte om jag vill vara med mer.
Du kan få en sista bonusvers till det som då är samma melodi. Balogun, he changed his flag, left the queen behind him, scoring goals for Uncle Sam and good luck if you find him. Nu har vi gått igenom nästan hela The Spirit Card. Känner du ändå att du fick det och att det väger upp lite för att Senegal tappar en tvåmålsledning? Alltså, det är så du ska känna.
Är inte grejen lite att jag upplever att du också är en människa som är öppen för olika sorters kulturer, och jag är allergisk mot dem som tycker att, om man, vi pratade väl om det här om dagen, att, att det där med en baseballpublik, det är ingen riktig kultur. Jo, det är det. Det ser bara inte ut som våran.
100%.
Men i det här fallet, jag vet inte. Det gör ju bara ont. Jag vet att har du sett någon gång, jag vet att du brukar gå och knyta dig och ladda för nästa dag, men har du sett den här late night showen?
James Corden som sitter och vrålar. Jag har bara sett några få minuter, jag har inte bildat mig någon egentlig uppfattning.
Nej, men det är ganska gapigt, ganska hemskt. Rhea Ferdinand sitter där och ska vara skön kvinnlig, vilket han inte har varit på väldigt många år. Men de hade ett segment nu för en vecka sedan eller så, som handlar om, de drog in 4-5 glada gökar liksom, som sjöng läktarsånger, amerikanska. Och så fick gästerna gissa, är det här en riktig sång? Eller hittar vi på den?
Och det var svårare än man kunde tro, gissa.
Ja, man ville bara säga, nej, det där är ingen riktig sång. Nej, det där kan omöjligt vara en riktig sång. Det är klart att det var riktiga sånger, de flesta.
Ja, nej, alltså det är faktiskt svårt att orientera sig i det som ju i grund och botten börjar med en väldigt cringe-känsla. Och sen får man ändå gå vidare och fråga sig vilken rätt man själv har att komma hit och vara fördömande inför det som såklart är en framväxande fotbollskultur som börjar någon annanstans än var vår börjar. Men det är inte alldeles enkelt att få ihop det där ens för sig själv. Jag har ju sett att Beo Fanaticus har sin samling och marsch här utanför ganska precis nu. Och det är klart att det är lättare att orientera sig i det än i The Yankee Doodle Song om Florin Balogun.
Ja, alltså, det är en sak att ge sig på och utveckla en kultur och sätta sin färg på den. Det är en annan sak att mörda en kultur. Det är ungefär som, jag har ju en stående tes kring konst. Och det är att det finns...
Do you like art?
det finns människor som gillar konst. Det finns människor som inte gillar konst. Och det finns människor som hatar konst. Och min känsla är att det finns ju människor som gillar läktarsånger. Det finns människor som inte gillar läktarsånger. Och så finns det jänkarna som verkar hata läktarsånger och läktarkultur.
Kan jag meddela apropå det att nu verkar den bosniska marschen ha kommit fram. För nu blickar jag ut över deras sektion och konstaterar att precis just nu så kommer det in 60, 70, 80 barska gossar i blåa t-shirts. Och det var som på given signal verkligen apropå vad vi pratade om. Det är otroligt att de är här. Mm, jag har ingen aning om hur de får ihop det ekonomiskt. För det är klart att många kommer ju från... Många är tyska bosnier, österrikiska, schweiziska, svenska och amerikanska bosnier. Men jag vet ju också att det är folk här från Sarajevo och från Mostar och från Tuzla för den delen. Och hur de löser ekonomiskt har verkligen ingen som helst aning om.
De har väl en glidande prioritetsordning i vad som är viktigt i livet.
Det är nog ett rimligt antagande. Ja, vad fan, ska vi prata mer om fotbollen som redan har spelats, fotbollen som ska spelas eller något helt annat?
Både och, tänkte jag, för det slog mig just här och nu när du berättade om att det var målvaktstabb och sådär. Det är Moridio som står i Senegal, eller stod i alla fall första halvlek, om de inte har gjort något magiskt målvaktsbyte, så är det fortfarande han som står. Han är Lövres första målvakt. Och det är inte så att jag har dunderkoll, eller hade dunderkoll på målvaktsordningen i Lövre fram tills för ett par timmar sedan. Men då noterade jag i alla fall att den Lionel, inte Scaloni, inte Messi, utan Mpasi, alltså den demokratiska kongolesen, som ju stod på huvudet mot England, var på väg liksom och rädda. Han är ju alltså andra målvakt i Lövre.
Aha, det är liksom en jävla västafrikansk kamp om den spaden.
Ja, det är ju intressant. Det känns som att de kanske har en del att snacka om när kvällen blir natt här. Det är ju kittlande. Och Lövre är ju alltså, de var ju på väg att åka ur ligan i fjol. Och då den här Mpasi som då var helt otrolig mot England. Han är alltså andra målvakt i det laget som blev väl 16-17 i ligan i år. Och har alltså aldrig knappt stått en match i ligan. Han har spelat liksom i Rodez i andra ligan i massor av år. Men var då helt otroligt. Men det tänkte jag ta som en liten ingång då. När boarding närmar sig här. De står och skriker.
Får de strunta i några minuter. För jag tänker också ta med friheten och komma med ett instick här oavsett vilket. För när du pratar om afrikanska målvakter. Och när den här 16-delen nu tycks vara på väg att glida över i en förlängning. Och kanske sen mot ett straffavgörande. Så känner jag att vi inte har lagt tillräckligt mycket krut om att prata om insatsen som Yassin Bono gjorde i utslagsskedet mot Nederländerna. För han är Janne Boklöv. Alltså han är Dick Fosbury. Han håller på att revolutionera hela jävla straffläggningstekniken med den här varianten han inte har börjat med nu, men som han visar upp för världen på ett extra tydligt sätt. Där han inte slänger sig. Där
Johan Flink-varianten.
Är det så vi kallar den? Är det någon sorts handbollsgrej?
Nej, men det här ja, att... jag tänker väl att om man står upp och rör sig i sidled så är det ju mer liksom handbollsrörelse än den traditionella fotbollsmålstekniken i alla fall.
Ja, men det är ju... Jag hade jättelätt att se framför mig att det här kommer bli en etablerad målvaktsteknik framöver. Mm. För hittills har det ju ändå varit så att ifall straffläggaren skickar upp bollen högt någorlunda i ett av hörnen, då räddar du inte. Mm. För hur du än slänger dig så kommer du inte att nå dit. Men det Bono gör, det är ju då att han bara försöker få skytten att skjuta i ett visst hörn. Han försöker läsa i vilket hörn skytten går. Och sen ställer han sig där. Och när han väl står där, går han bara åt det hållet, då kommer han rädda 4 av 5, 9 av 10, för han är så reflexsnabb, han är så stor, han liksom når upp till ribban, han når upp till kryssen, han täcker hela den halvan av målet. Och det tycks ju innebära betydligt bättre odds än det som alltid har varit det som har gällt fram till och med nu. Antingen står du kvar i mitten eller så kastar du dig ner mot stolpen, blir det ju. Det här är ju en liksom... ja, men idrottslig jordbävning som han går i täten för. Och ifall det nu är så att vi kommer hamna ett straffsparksavgörande här, ja, men då hoppas jag att din Le Havre-polare har tagit lite intryck av den liksom afrikanska målvaktskollegiet, för där finns en fördel att hämta.
Den marokkanska påhittigheten. Oj, ja. Det är ju intressant. Alltså, alla sådana tekniska nymodigheter är superspännande.
Liksom, och inom varianten... fotbollen tror man att det är omöjligt.
Ja, det är så här. Straffläggandet har ju hittat nya vägar från Panenka och framåt. Liksom att man gör något som ingen annan har gjort. Och det har varit med hoppa och studsa straffarna och byta fotstraffar och allt vad det är. Men målvaktssidan har man inte sett lika mycket, tänker jag.
Nej, jag tycker att Panenka är väl det enda som är jämförbart. Inte minst för att det är också en tydlig upphovsman. Jag har nu ingen aning om Bono har någon liksom föregångare i den marokkanska andra divisionen som ska få en upprättelse vad det lider. Men just nu är det ju han som blir innovatören. Och det var ju Panenka. Men det är liksom det enda som är jämförbart i hela fotbollshistorien. Hopp- och studsstraffen har ju i alla fall inte i mina ögon någon tydlig upphovsman. Och ja, det kan väl prata om frisparkar, det här med att börja skjuta på ventilen så att den får det där Juninho-dyket. Ja, I guess. Och liksom, bicykletan hette väl Chilena i vissa delar av Sydamerika för att det var en chilenare som uppfann den. Men upplivande att se Bono bryta ny mark på ett sätt som jag tror kommer ge både eko och göra avtryck.
När vi är där vi är och gör det vi gör, så alltså varje gång som jag har sett Bono spela fotboll, så har jag haft svårt att inte tänka på Beavis och Butthead, som var jättepopulär när farfar var ung. MTV-humorduon.
Ja, jag är bekant med konceptet, men inte mer än så.
De hade ju alltid väldigt roligt åt Bono. YouTube-sångarna. De fastnade att Boner. Att han heter Boner. Så tänker jag när jag hör Bono.
Fast jag tänker kanske... Robert Laul när han är inne på sin 1143 spelning av With or Without You på 4 månaders tid.
Han tänker på marokkanska målvakter och gråter en skratt över det vackra i det hela.
Det finns ju mycket, det är många som har gjort sig lustigt på Bonos bekostnad genom åren. Jag gillar ju verkligen den där när han ska stå och visa sin sociala medvetenhet och helt plötsligt göra ett stort dramaturgiskt nummer av att inte dra igång någon ny låt på en spelning, inte heller hålla något anförande mellan två låtar, utan istället klappa han bara i mikrofonen. Och så säger han efter ett tag: "Every time I clap my hands, a child in Africa dies." Och då spelar han väl antingen hemma på Irland, möjligen i Skottland, med tanke på responsen. För responsen blir då en ensam röst från publiken: "Well, stop doing it then, you bloody cunt!" Och det är inte så mycket med saken att göra, men det är väldigt roligt.
En bra historia, en bra historia. Sant. Du, om du var färdig med din målvaktsanalys.
Mm. Den hade inte mer innehåll än så. Det var en observation.
Vi är väl alla sådana som älskar våra boklövare.
Något ord. Janne Boklöv från?
Inte Koskullskulle, nej.
Koskullskulle, det glädjer mig och det imponerar på mig att du tar det. Mm. Koskullskulle som då var en förstad till Malmberget innan de stängde ner Malmberget. Så vi växte upp intill varandra. Och på senare år så har vi bott bredvid varandra i Gröndal i Stockholm. Stötte på Janne Boklöv lite då och då eftersom att han har haft sin hemvist några hundra meter från min bostad. Så jag blir aldrig av med honom. Det glädjer mig.
Ja, och där han förtjänar sina lätta bugningar varje gång man ser honom. För så jävla många är de inte som har förnyat idrotten på det sättet. Och lyft den in i framtiden. Vi får se om Bono gör det. Jag tänkte i alla fall, lite när jag såg en passe, var så otrolig. Sen så är han inte 100% på när Harry Kane sen skickar in sin kvittering framför allt. Harry Kanes 2-1 mål, har du sett
det? Det här när han bara trampar runt och bultar upp den i nättaket, det är det jag har, hörni. Jag har faktiskt inte sett kvitteringen ännu.
Nej, det är väldigt mycket Harry Kane över det målet. Ju. Han bara, den ska bara upp liksom. Nej, men då tänkte jag på en sak som kanske saknas i det här VM. Alltså, vi pratar jättemycket om att det är stjärnornas och Galactico-VM och det är liksom Mbappé och Messi på 6 mål, det är Haaland och Kane på 5, det är Dembélé och Vinny Junior på 4. Kanske Ismail Azar också, jag vet inte. Han har 4, 3, 4, någonting. Ja, det ger sig. Att det är stjärnornas VM. Men VM brukar ju alltid vara sådär att någon kommer halvt eller helt underifrån, gör ett bra VM och sen köps man av någon klubb som dras med, som tror på hypen. Alltså om det är Chames som liksom Real Madrid köpte väl honom för 1,5 miljard eller vad det nu var. Eller hade Diouf 2002.
Ryssarna 2008. Arshavin och Pavlyuchenko.
Vem köpte Pavlyuchenko?
Jag vet faktiskt inte. Ingen aning. De måste vara någon riktigt jävla vanskött dumdristig klubb.
Enzo Fernandez som har räknat in senast. Han hade ju liksom knappt landat i Portugal före VM och sen hade ett bra VM och sen så fick han ett 86 års kontrakt med Chelsea som kastade pengar på Benfica liksom. Men jag har undrat lite, vilka är de i det här VM:et? Alltså dels såklart att scoutingen är väl förhoppningsvis bättre nu än vad den var då för 10 eller 20 år sedan. Men jag tänkte på det lite när jag såg att FC Bayern har ju, den noterade säkert, de gjorde ju klart med Ismael Saibari.
Ja, men det var ju klart före turneringen såklart, för att Bayern är Bayern och liksom PSV Eindhoven är ju inte en liten scen direkt. Men absolut, de gjorde ju klokt som gjorde klart med allt före turneringen, även om det inte offentliggjordes före nu, för hans prislapp hade ju hunnit gå upp. Den kommer fortsätta stiga för varje match han spelar där.
Ja, det är ju den sortens affär som de hade kunnat sälja imorgon och få in mer pengar än de köpte för. Eftersom det är FC Bayern också så vet man om att de tryckte också på det i sin presentation att det här är en genomscoutad spelare. Han har gjort ett bra VM, men det här handlar inte om det. Men om man tittar på de som gör ett bra VM, de som har liksom exploderat lite på scenen. Ja, det är svårt att liksom komma på vem det är som Chelsea köper för 700 miljoner om en vecka.
Det kommer väl behöva utkristallisera sig. Alltså det tydligaste exemplet som kanske inte du tycker är så tydligt eftersom att du följer fransk fotboll så nära och det redan fanns liksom en typ av kapprustning runt honom. Men det är ju Ayoub Boadi. Det tycker jag ju ändå är ett oerhört statuslyft. Men pratar du med liksom de intresserade klubbarna så är det klart att det är inte några nyheter för dem. Det är nyheter för folk som tittar på, för den breda publiken. Och det är ju samma med Ja, och det är väl kanske på ett sätt ett lite bättre namn, den här lilla ivorianen från Trabzonspor som väl heter typ Christ Inaulai eller någonting. Han tror jag kommer gå till en större klubb.
Även också om som det... är 19-20 typ någonting också, va?
Ja, exakt. Mm. Och hans prislapp hade ju accelererat ännu mer om Elfenbenskusten hade slagit ut Norge och han hade fått fortsätta visa upp sig. Mm. Men det är nog annat än att liksom prata om liksom Jan Diomande som ju redan klappjakten var igång på och som det redan pratades miljardbelopp för innan turneringen började. Olai är ju verkligen en sån där kille som jag tror ändå har säkert dubbla sin prislapp på bara 4 VM-matcher. Och Boadi är ju någon som världen har fått upp ögonen för och uppfattar, upplever som ett stort VM-genombrott.
Jag tänker att det finns ju såklart en viss kategori spelare, men sa till varandra när Taha Ali kom in mot Frankrike nu igår att det där, ja, men nu har du 20 minuter på dig att ordna en affär. För är du Taha Ali, då har du inte mött kvalitetsbackar på den nivån någonsin förut. Ja, men kan du tunnla Kylkondé? Ja, men då kanske det finns klubbar i Nederländerna eller Italien som är beredda att testa lite. Och då snackar vi inte 800 miljoner, men vi snackar kanske 30 miljoner då, eller någonting. Eller 20 miljoner, eller vad det nu kan vara. Så vissa spelare får väl en slags stämpel som gör att klubbar som har funderat lite knuffas över gränsen och gör slag i saken.
Du var ju så jävla deppig med Taha Ali. Du satt och liksom kommer den ena klubben tråkigare än den andra tills du till slut landade i QPR för att det skulle vara någon sorts arvtagare till Adel Tarant. Det är liksom, bättre måste det väl ändå bli. Alltså något Toulouse eller något... Jag bollade ju upp Lill och frågade om du tyckte det var för stort för att det skulle vara rimligt. Men jag tror ju mer på Lill än på QPR.
Jag hoppas mer på Lill såklart, men det är svårt att säga att det stämmer med deras policy och deras sätt att arbeta. Men
Toulouse då, vad fan?
Toulouse. Bordeaux.
Ja, som en sjunde. Får de liksom, hur ofta kan man bli av med licensen?
Nej,
är det tre gånger om året? Eller? Ja, nej, det är vad det gör.
Ja, rimligt. Sista namnet är väl... som du bollade upp här om sistens, Gilberto Mora, före VM, så att vara sugen på honom. Nu har han ändå fått speltid i kanske alla matcher, eller?
Ja, kanske alla matcher. Han fick ju starta igår i deras 16-del. Och det är liksom ingen liten sak.
Nej.
Du var ju ute och liksom tyckte att du skulle prioritera mat istället för att se matchen. Men han hade ju en sån här höger insida mot det bortre krysset. Alltså tänk Harry Kane mot Arsenal i derby 2 i 2016. Ja. Som är 2 decimeter ifrån att bli 1-0-målet. Och det hade ju förändrat saker och ting runt honom. Sen är det naturligtvis där också att han är ju liksom redan aktuell för Barcelona innan turneringen ens har börjat.
Mm.
Så det är inte så att det är någon liksom helt gömd och begraven liten ädelsten som nu vaskas fram i ljuset. Utan det är väl nu för tiden så att alla klubbar har ju koll på alla. Men det kan bli en inflation i pris och den beror ju i någon mån också på att det blir en inflation i uppmärksamhet och liksom varumärkeskraft. Så det är klart att varje VM-turnering fortfarande genererar stjärnor, men det är väl mest för att folk får upp ögonen för spelare snarare än att klubbar och liksom scouting-verktyg med sina databaser hittar nya namn.
Så där är det säkert. Jag kan tänka mig att det... Kanske klubbar, att det inte är de allra största klubbarna som vaknar, för de är redan vakna. Men kanske klubbar en trappa ner som tycker att ja, men den där killen är värd att chansa på, för han har faktiskt spelat VM. Där kan jag tänka mig att det fortfarande är på det sättet. Men jag kan ju sakna en tid när El Hadji Diouf dansade en japansk, sydkoreansk sommar och sen så stod Liverpool redo med att kasta pengar på honom. Det var festligt på något vis.
Ja, det var det, men han kom väl ändå från Lens liksom. Det är ju en stor klubb i en topp 5-liga. Och det man hade önskat, det var ju att liksom 18 spelare av de demokratiska kongoleserna fortfarande var kvar i den egna ligan, eller i alla fall afrikansk fotboll. Och att det där uppstår liksom någon form av ny... Jag ska inte säga marknad, för jag avskyr det ordet, men ny horisont att titta mot. Men det är väl ganska prick 0 spelare i den kongolesiska truppen som är kvar på den afrikanska kontinenten. Så ja, det är ju svårt, va?
Piston har vi ju.
Ja, just det, men han är kontraktslös, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja,
Men absolut, han har väl aldrig varit, han var väl, ja, vad sa vi, men nej, inte Young, men Pyramids senaste. Ja, ja, exakt. Ja, nej, no, nej, men det tror jag väl, absolut. Fiston får väl en chans i Europa då, som han aldrig tidigare har fått. Absolut, direkt konsekvens av VM, det förutsätter.
Ja, nej, men det är festligt. Jag ska snart gå ombord på plan, men jag tänker avsluta med dagens nyheter från Tyskland. Har du noterat dem?
Nej, jag såg att Nagelsmann nu påstods närma sig ättestupan och att det fanns någon form av liksom ekonomisk kompensationskonstruktion som fördröjde beskedet, men att Jürgen Klopp positionerade sig. Sen kanske jag gissar att det inte är de nyheterna du syftar på, men det jag noterat från Tyskland idag.
Ja, det är ju en, den där sortens dag. When it rains, it pours och så vidare. Det är mycket riktigt, det ska hålla samtal kring Nagelsmanns framtid och sådär, och låtar ut och skyller på spelarfruarna och sådär.
Låtar, är du verkligen killen som ska prata i just det fallet?
Nej, kanske inte så jävla många fall överhuvudtaget, om vi ska vara ärliga, nu för tiden. Men sakerna ska sägas och Bildt ska ha sitt och sådär. Men det jag syftar på är att det som hände då, inte många timmar efter att Tyskland har åkt ur fotbolls-VM på straffar mot Paraguay, det är att det stormas in på tyska fotbollsförbundets högkvarter nere i Frankfurt. Jag vet inte mycket om det här. Jag vet bara att en razzia är gjord. Misstankar om korruption finns i samband med då EM-arrangemanget.
Ute till svaga straffar.
EM-arrangemanget 2024. Ska ha hänt saker. Pengar ska ha bytt hand på ett felaktigt sätt. Så där befinner sig tysk fotboll här och nu.
Ja, det är sånt som man fördomsfullt hade associerat med ett Paraguay eller med några demokratiska kongoleser. Men det är alltså där den tyska fotbollen har hamnat. Ja, vi sa det efter matchen. Vi kan ju betona det igen nu då, att de behöver ju verkligen en reboot ytterligare en gång, och det tycks då gälla på alla nivåer.
Ja, nej, men det är ett lyft för den afrikanska fotbollen, det här VM:et, och det är en krasch för det oorganiserade, korrupta tyska fotbollssystemet. Det såg man inte riktigt komma på vägen hit, men där är vi nu. Men du får berätta innan jag går på planet. Hur går det för Senegal?
Ja, de har spelat nu prick 100 minuter, fortfarande 2-2. Så vi ska inte ta ut något i förskott som vi gjorde under ordinarie tid. Men visst är det mycket som tyder på straffläggning. Och bara därför kommer belgarna ett halvfarligt anfall. Men det blev inget. Här är straffläggning och en möjlighet att kanske lansera ytterligare någon ny revolutionerande målvaktsteknik.
Courtois mot Le Havres första målvakt. Ja, ja. Vi får se var det landar.
Fan, du ska alltså flyga till Europa nu. Hur känns det då?
Jo, men det känns väldigt bra. Jag kommer sakna VM, men jag har saknat vissa personer på andra sidan Atlanten ännu mer. Så det ska bli fint. Jag hoppas att man kan se TV här på planet.
Sluta säga rätt saker.
That's me. Det är så det funkar.
Ja, det är vad det är. Vi får ju se hur tidsskillnaden slår härnäst och när vi får anledning och tillfälle att prata. Nu är det ju ändå mycket kul som ska hända här de närmsta timmarna. Vi ska ta Senegal-matchen i mål. Vi ska ta vårt US Spirit Card i handen och gå ut på läktarna och se på en 16-delsfinal som såklart innehåller och lovar extremt mycket. Men det får vi prata om nästa gång, för du ska åka flygplan.
Då är det. Hälsa våra svenska bosnier. Tahirovic från start, antar jag. Alltså för
ja, det var det inofficiella jag såg. Det inte kommer några bekräftade laguppställningar, men som jag förstått, Tahirovic från start. Och så får vi se därutöver.
Håller en bosnisk tumme för dem och för min flygresa här, att vi landar där vi ska. Så hörs vi på andra sidan.
Det gör vi absolut. Simma lugnt ifall ni inte landar som ni ska.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.